This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det är så himla skönt att du säger det, Erik, för att man inte behöver oroa sig varken för liksom att batteriet ska bli sämre, eller man behöver inte oroa sig för att ens bensin- eller dieselbil kommer att falla särskilt mycket i värde, eller att man behöver oroa sig kring säkerhet, utan att har man en nya bilen 2005, ja men då är den liksom ganska säker.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 220 och det är ett samarbete med Erik Näsén på elbilsexpert.com. Mm. Och detta är ju egentligen roligt för att Erik har ju hängt i vårt forum i väldigt många veckor. Och det var han som hjälpte oss när vi skulle köpa bil, och sen så var han ju med i avsnitt 217.
Ja.
Men då kom det in så mycket frågor som vi liksom inte kunde ta eller han ta. Så att idag är det lite ett frågor och svar om bilar.
Ja.
Och jag lovar, för dig som är lite trött på bilar, för jag får så här, kan ni inte bara lämna biltemat? Så är det så här att ja, det är bara detta avsnittet, och sen är det ett bonusavsnitt där för de som gillar Excel.
Ja, precis. Och vill liksom veta hur bilekonomi, alltså hur man kan räkna på det rent praktiskt.
Ja, och för dig som bara lyssnar på podd, det bonusavsnittet finns bara på YouTube eftersom det är Erik delar skärm, och det är nämligen så att vi räknar på vår Tesla som vi har köpt, hur man skulle köpa, vad som var mest lönsamt, och var det att ta den privat på privatleasing, eller skulle man ta den på företaget, och företaget skulle vara operationell leasing eller finansiell leasing. Och det sjuka var att det skilde nästan 50 000 kronor beroende på hur man valde att finansiera bilen. Och då pratar vi inte om olika bilar, utan det var samma bil. Vilket är så här helt mindblowing.
Yeah.
Men i alla fall, dagens avsnitt handlar ju om allt från feedbacken vi fick efter förra avsnittet, att vi var alldeles för aggressiva i värdeminskningen de första tre åren, så det pratar vi om. Vi pratar om det här med säkerhet, alltså
säkerhet i bilen, menar du?
Ja, men precis. Att en ny liten bil kan vara säkrare än en stor äldre bil. Vi pratar ju också om det här liksom med laddhybrider, mildhybrider, hur kan man tänka? Och sen så pratar vi ju mycket om det här med att just med bil, det som är klurigt är att det är så många områden som liksom,
som skär ihop,
ja, som kommer ihop.
Konvergerar ihop, ja.
Ja, precis, att det handlar om allt att kunna, liksom kunna bilbranschen, vilka bilar, bilalternativ, till att kunna liksom finansieringsalternativ, till att kunna skatt, till att liksom
känslomässigt också förstå sig själv, liksom, ja. Ja, det är precis. Både logik och känsla som går ihop, ja, i ett bilköp.
Ja, men precis. Och sen pratar vi lite om batterier, lite blandat.
Så att, det som slår mig är ju hur extremt mycket Erik kan om bilar,
ja,
och bilekonomi. Hur man räknar på olika sätt att köpa bil och...
Ja. Nej men precis, ja. Och där räcker, alltså så här, jag sa ju nu i början av att det är ett samarbete, Erik har inte betalat någonting för detta, men eftersom vi ändå pratar, han har ju en tjänst som heter så här, hjälp vid bilköp, att han hjälper andra människor att köpa bil, där han hjälper dem ta fram en kravspec och som oss live här hjälper oss att räkna på bilen, och för oss var det liksom så här, vi betalade honom då för den tjänsten precis som alla andra och sparade ju nästan 50 000 skattade pengar, så att det är lätt.
Det är ju bonusavsnittet, man kan säga det.
Alltså, ja,
det
men känns... hur det gick, men min poäng här är ta hjälp. Alltså, för de flesta av oss, ett bilköp är ju liksom det näst största köpet efter bostaden. Mm. Och jag menar, köper man en bil för över 500 000, att då anlita någon som Erik för 2000 kronor som privatperson eller lite mer som företagare. Alltså så här, det var lätt hemräknat. Mm. Och det är därför jag sa att det är ett samarbete trots att Erik inte har betalt för det. Utan vi bjuder på det. Mm. Men jag tänker så här, vi behöver inte
återge det. Nej, vi låter Erik komma med sin entusiastiska attityd och sin kunskap.
Ja, och vill man ha fler frågor till Erik, skriv i forumet. Där heter han Skuggstomten. Av någon anledning.
Men, vi har inte frågat honom om varför han heter det blir ett annat avsnitt.
Ja, bra. Då kör vi. Varmt välkommen tillbaka, Erik Nassén. Du har ju en bakgrund från Försvarsmakten. Du har läst ekonomi på Handelshögskolan. Och sen de senaste åren så har du arbetat som bilrådgivare och elbilsexpert. Något, jag vet just det här med elbil, något som ligger dig varmt om hjärtat. Som du dessutom har skrivit en bok om och har skrivit jättemycket info på din hemsida elbilsexpert.com. Och sen så var du ju med i avsnitt 217 här om veckan där vi pratade om tips vid bilköp och privatleasing. Och sen så numera så hjälper du även liksom både privatpersoner och företag att rent konkret faktiskt köpa bil genom att liksom hjälpa dem räkna och ta fram en kravspecifikation. Ja. Det är en sån här hjälp vid bilköp-tjänst. Så att varmt välkommen tillbaka, Erik.
Tack.
Är det något du vill lägga till i presentationen?
Nej, det blir bra.
Ja, men vad bra. Men du, jag tänker ju så här, just om vi, för, alltså när vi började vår process, alltså jag trodde ju aldrig att det skulle vara så klurigt, just det här med att köpa bil, utan man tänker så här, hur svårt kan det vara? Och sen så inser jag så här att efter att fått hjälp av dig och funderat så är typ bilköpet, det är typ näst största köpet man gör, förmodligen jämte sitt boende. Och du skrev på din hemsida så här att det som är klurigt med bilköp, för du satte ju mer ord på det, är att det skär så många olika områden. Mm. Kan du inte säga någonting mer om det där?
Jag tänkte, jag höll faktiskt ett tal en gång, läste retorik som hette ditt livs näst största affär var att köpa bil. Jag pluggade. Men, nej, men att, just det, att det, dels rör det ju så att säga ekonomi som kanske är lite fokus här. Sen är man ju mer eller mindre bevandrad i bilar, alltså tekniskt. Men sen när de börjar bli begagnade så blir det på något sätt nästan sannolikhet vad som händer med dem. Och när man då börjar blanda in ekonomi, andrahandsvärden, det är ju också en färskvara vad som händer på marknaden. Och sen har du, om du då skär det mot företag och allting, då kommer det in det här med skatteregler, olika leasingupplägg. Senast i morse då emellan, de skriver så här, vad menar de då? Mm. Och det blir ju lätt det att de som är i en viss bransch, de använder liksom lite, vad ska jag kalla det, fackuttryck, och sen utgår från att alla fattar vad det är. Alltså kanske man slänger in ett par fackuttryck efter varann och då börjar det bli svårt. Då tar man då skatteregler, Skatteverket är inte heller så himla tydligt, de är egentligen jättekroniga just när det gäller bilar, för det finns så mycket pengar att spara och så många har provat olika saker genom åren, vad man får och vad man inte får och allt sånt där. Så och då blir det många vinklar av det som gör det krångligt.
Och är det inte ofta så, upplever jag också, att man är duktig på en av, så att antingen att man har ett stort bilintresse, så är man jätteduktig på det. Man kan allt på en Blocket och bilar och mecka, och som någon skrev på forumet, men John, du kan privatimportera en Lambda sånt från Tyskland. Ja. Jag var bara så här, jag har ingen aning. Men sen är man kanske inte duktig på så här 3-12-reglerna eller liksom skattesubventionerna eller det. Och att det krävs liksom att man ska vara lite så här multikonstnär.
Ja, jag sa något så här, liksom, man har ofta kanske någon kompis som kan bilar, så frågar man den och så får man en mer eller mindre bra råd. Men de kanske inte är duktiga på ekonomi. Det är ungefär som man frågar i relationer. Man frågade kompisar när man var 19 mer eller mindre bra råd. Vilken tjej och sånt där. Och det var väl kanske inte alltid så klokt. Kanske mamma var bättre på det ibland. Om man skulle fråga. Så lite så är det. Att man är ofta duktig på ett område. Och då faller det lite för att man inte har de andra.
Ja, och jag tänker ju också på det, för att när jag läste din sån lista på hemsidan så tänkte jag också att ja, men så här, den emotionella aspekten är ju liksom jättestor också. För att om jag ska citera här en person som skrev på YouTube, Annekron 1, han skrev så här: mycket logiska diskussioner, bra jämförelser i förra avsnittet som sen landade, vi skiter i det och tar den här.
Och sen, man går alltid på känslan.
Ja, men precis. Och sen så skrev jag så här: men redan på 350 000 så skulle jag kalla lyxalternativ. Varför inte bara ta en 15 år gammal bil som gått igenom besiktningen för 10 000, köra den tills den brakar ihop och inte reparera den. Då har man behoven täckta till halva kostnaden och allt utöver en lyxkonsumtion. Ja, du vet, när jag läste det så bara liksom så här knöter sig i magen på mig. Att, du vet, tänk ha en bil som jag inte vet om den startar.
Nej, eller, alltså det hade inte funkat med oss.
Den var inte
barnen,
riktigt med
alltså.
I resonemanget kan man säga.
Nej, precis. Nej, men,
helt andra kriterier för den personen än vad vi har.
Exakt, och det var ju det som jag tyckte var så roligt också med tanke på att du pratar så här kunskap om bilbranschen, kunskap om finansieringsalternativ, kunskap om företagsekonomi, kunskap om skatteregler. Men att det dessutom var en stor emotionell, alltså så här, jag hade aldrig pallat det från ett känslomässigt...
Nej, så äventyrliga är inte vi.
Nej,
men jag pratade med en, söndag satt jag hjälpte dem. De skulle sätta och åkte med ner till Blekinge och deras bil som hade idag hade gått 25 000 mil om jag minns rätt. Och sitter man, de hade småbarn, och sitter man och småbarn ska åka ner till föräldrarna var det då 40 mil. Alltså det är kanske inte då man vill lägga sig på en parkering och försöka sno ihop ett avgassystem under som är trasigt. Det är liksom, jag ska inte säga att, men en del tycker inte det är okej och en del tycker det är okej. Ja. Och det är billigt om man gör så, om man så lägger in det i värdet. Det är oftast billigare då, men många vill ju inte ha livet så.
Nej, precis. Och det är också en aspekt.
Men är det inte farligt att själv försöka sno ihop avgassystemet som inte funkar? Så jag tänker så här. Jag vill inte köra sen i 110 med en bil som jag tänker så här, men det funkar nog.
Ja.
Jag tror jag fick ihop det bra.
det är ganska få delar på bilen där du skulle kunna säga fuskreparera den som blir farligt efter vägen. Mm. Utan det är nog bara mer att den stannar av eller börjar låta mycket.
Nej, det var ju
dra sig ner igen.
Skönt att höra.
Så här, ny term, fuskreparera.
Ja.
Jag tänker så här, vi ska hoppa in rakt in, för detta avsnittet är ju bara frågor från läsare.
Ja.
Och den vanligaste kommentaren jag fick på, eller vi har fått på det förra avsnittet, var till exempel illustreras här av Niklas Kranz. Han skriver så här: var inte värdeminskningskalkylen lite väl pessimistisk? Alltså 50% minus på 3 år. Det gäller väl bara de 3 första åren och inte därefter? Och jag kände när jag gjorde den så kollade jag bara på så här, liksom det jag googlade fram. Vad säger du som är expert?
Alltså några korta. Hade vi backat bandet 10-15 år och tittat på en diesel- eller bensinbil, då var det ganska lätt. För de har sett likadan ut så länge, man har statistik, man vet exakt vad som gäller, man vet hur det blir 3 år till. När man nu är in i ett skifte, då har till och med även finansbolagen svårt att gissa vad kommer den här elbilen, om vi pratar elbilar, vara värt om några år allt. Men generellt är det ju så att värdeminskningen är ju definitivt störst i början och sen planar den ut. Och det var ju, kan man säga, drivkraften för att köp ingen splitt i ny bil, utan köp gärna en som är något år gammalt så någon annan får ta stora smällen och så blir det bättre. Och det gäller fortfarande, men skillnaden är mer att de här elbilarna som kommer in nu, de stökar om det, för de gamla siffrorna av statistik, det ingen vet riktigt, och så är det ett gigantiskt underskott av utbud, och sen har Tesla till exempel varit dopad av dollarkursen som gick upp jättemycket som påverkar, så det finns en massa andra faktorer inblandade, men i grunden så stämmer det ju att det är mycket värdeminskning i början och så faller det sen. Men det blir mindre värdeminskning sen.
Men gjorde jag fel när jag räknade liksom 50%? För jag räknar 50% både på begagnad och ny bil.
Nej, alltså jag tycker det beror på vad du menar med begagnad, om den är nästan ny eller om den är tar du din gamla Volvo och pratar 3 år bort, så då kan man ju inte räkna 50.
Nej, men jag tänkte en 3 år gammal bil, alltså någon som har gått ut ur ett gammalt tjänstebils.
Då har nog 50 kanske lite väl mycket värdeminskning så att säga på en 3 år gammal, för då är den 3 till 6 år, men generellt är också så sista året har alltså nästan begagnatbilarna gått upp i värde, för det har varit som brist på begagnatbilar. Så just nu är hela begagnatmarknaden ganska vad kallar det, en anomali i. Det är inte så vanligt. Mm. Och därför är det lite konstiga siffror just nu om man tittar och jämför och allting. Och det är bland annat de här elbilarna som ställer till att ingen riktigt vet hur de ska vara.
Men hur kan det vara att begagnatpriserna på diesel eller bensin ökar?
Ja, det undrar jag med.
Man tror helt enkelt att det är kopplat till, man säger, utbud och efterfrågan, och folk vill byta bil och allt. Och någonstans, det har även varit lite export inblandat i det, alltså inte bara elbilar utan med diesel- och bensinbilar. Men ingen riktigt kan förklara, alltså ingen har nog egentligen en jättebra enskild förklaring varför det är så. Men tittar man på det, har begagnat bilarna, alltså det har sjunkit väldigt lite senaste åren. Och en del som köpte, jag har en svåger som köpte en bil för ett år sedan, vi tittade på nu, han skulle få igen samma, en begagnad alltså, en 3 år gammal. Han skulle i princip få igen samma pengar om man sålde den idag.
Mm.
Så att just nu är det lite speciellt.
Och är det skillnad på om man liksom byter in den på typ hos en bilhandlare eller Blocket? Eller är de...
Jag skulle säga så här, hade vi backat bandet ett antal år så sa vi, ja men det är klart det, handlaren har sin marginal, och förr i världen sa man kanske var 13-15%. Och det var helt, och det du ser på Blocket är begärda priser. Men idag är handlarna så svårt att få in bilar, så de ligger alltså dammsuger Blocket och sånt här. Så idag är det inte alls säkert att du förlorar någonting på att sälja till en handlare om du kontaktar de här så att säga lite stora seriösa som man ser annonserar som vill köpa in bilar. Och framförallt slipper du besväret, för att sälja bil idag på Blocket som privatperson, det är inte bara kul, kan jag ta dem.
Men så du säger att det är alltså brist på bilar i Sverige? Lite grann? Alltså,
på begagnat, många, eller det kan ju också hänga upp med ekonomin. Många har det lite bättre, många vill byta upp sig, många vill inte köpa ny. Alltså, så att säga, så att det har varit väldigt alltså, stabilt på begagnat marknaden på det sättet. Svårt för begagnathandlarna att få in bilar helt enkelt.
Okay. Och så kan det ha med den här, som de pratar om också, halvledarbristen, att det är långa leveranstider.
På nya, ja precis. Ja.
Så kan det bli tar man hellre en bättre begagnat.
Ja, som du får idag.
Ja.
Liksom. Ja. Ja, men precis.
Så kan det vara.
Här är en fråga från Anton, eller Ballongpinnen på forumet. Han skriver så här: något jag saknade i avsnittet som publicerades var en diskussion kring andrahandsvärdet på elbilar, service och hur länge batterierna håller. Man brukar ju prata om att elbilar har mindre rörliga delar, men samtidigt mycket ny oprövad teknik som kan vara dyr att reparera. Och sen så tar han något exempel att Kia är Niro och har ett vätskefyllt batteri. Vad tänker du?
Om vi börjar med batterierna, hela det, batterierna kommer att hålla superbra. Om vi pratar battericellerna så att säga, man pratar om 2,3% degradering per år i snitt, men det är alltså alla sorter, om man säger bilar historiskt och bakåt. Tar vi moderna elbilar i Sverige med vattenkylda batteri, och Sverige menar ett kallt klimat, så kommer de inte ens att tappa så mycket. Så bilarna kommer att vara och skrota långt innan batterierna. Men ett batteri består också av massa delar. Det är kretskort och givare och kylanslutningar och allt annat. Och det så att säga, kan ju trilla sönder. För det är ju vanliga mekaniska grejer som sitter i, eller elektronik som sitter i vilken bil som helst. Men batterierna, och sen är det också att nästan alla har typ 8 års garanti. Så att batterierna ska hålla, det behöver man så här, inte oroa sig för. Det har jag skrivit jättemycket om i min bok. Pratar vi det här med service och underhåll, vi ska se om jag ska prova att lägga upp en bild, jag tog fram en nämligen innan, vi ska se om det funkar. Nej, då ska jag visa en liten bild och så ska jag berätta lite kort bara. Här gjorde jag en jämförelse, ser ni den nu?
Så. Yes.
Jag tänker en sån här fläkt som står i en industri och går dygnet runt, en elmotor som driver den. Går den dygnet runt i ett år så är det 8760 timmar. En sån elmotor gör man ingenting på. Man skulle möjligtvis kunna blåsa bort dammet. Det är den service den behöver. Tar man då en bensin- eller dieselmotor, alltså 8760 timmar, det motsvarar ungefär 48 000 mil på en bil. Då kan man börja tänka på hur många saker man har bytt och renoverat i den bilen som hänger ihop med så att säga, drivlina med motorn.
Och då, här har du rätt många grejer.
Ja, men precis. För dig som bara lyssnar så är det så här 6-30 oljebyten, 16-30 oljefilter, luftfilter, 12 tändstift, 2-4 kamremsbyten, 2-7 oljebyten, en spårkilrem. Ja, jag vet inte ens vad det är.
Lång lista.
Massa tekniska pryttlar som hänger ihop med drivlinan som upp på 40. Och sen brukar jag säga så här, men du, när åkte du sist i en bil som har gått 48 000 mil? De är ju skrotade allihop. Och det här är alltså en elmotor som har gått ett år dygnet runt. De här går ju 10-20 år på industrin. Så en elmotor är otroligt driftsäker. Men sen har du ju alla andra saker på en bil. Alltså länkarmar, klädsel, elstyrdon som går sönder precis som vanligt. Och sen har du några extra också. Så man ska inte tro att en elbil är underhållsfri, men det försvinner ganska många saker. Och tar vi just det här med dyra kylvätskebyten, det är faktiskt bara två märken på marknaden just nu som håller på med det. Det är Hyundai och Kia. Jag vet inte riktigt varför de gör det, men det är alltså 14 liter kylvätska. Det tar 1,4 timmar att byta och de vill att man ska byta det var 4500 eller 6000 mil. Mm. Andra märken kan byta en filterpatron istället eller byter inte alls. Så lite lustigt är det så att säga. Om vi tar den biten. Nu tar jag bort bilen igen så nu är vi tillbaks.
Ja.
Var det svar på frågan?
Ja, var det inte flera frågor som...
Nej, men det var det.
Jag har den framför mig så att jag tyckte det var alla.
Ja. Ska vi ta Peter?
Okej, då tar vi Peters fråga här. Jag har nyss köpt en 3 år gammal bil med dieselmotor som jag är nöjd med. Min farhåga nu är att efterfrågan på dieselbilar kommer minska kraftigt och att priset således kommer minska i motsvarande mån. Har du, Erik, några tankar om detta? Det vill säga, vad tror du om värdeminskningen på dieselbilar om, säg, 2 år, 5 år respektive 7 år? En lösning för att minska framtida stress hade kunnat vara att snabbt sälja av bilen nu och istället kika på elbil.
Skönt, man börjar spekulera i elbil. Ja.
Nu tror alla att jag kommer att såga dieselbilar och allting och säga att det blir väl. Men så är det faktiskt inte. Om man rent krasst, nu lägger vi miljöaspekten åt sidan. Nu lägger vi elbilar åt sidan, vad jag tycker om dem eller inte. Nu tittar vi krasst ekonomiskt på dieselbilar. Nej, men det är så. Det säljs väldigt mycket lite dieselbilar nu mot förut. Det finns många där dieselbilar fortfarande passar bättre. Av våra 5 miljoner bilar är fortfarande 4,7 miljoner bensin- och dieselbilar. Det vill säga att de här 4,7 miljoner kunderna kommer att fortsätta vilja ha bilar och de kan inte springa och köpa av de här 300 000 nya bilarna, vad det nu är för sort, så kommer det på marknaden. Så dieselmarknaden kommer att fortsätta leva och det många tappar bort det är att idag, senast igår gick ju Per Bolund om ut att det blir ännu dyrare att köra diesel och allting nytt så det säljs färre. Men i de här matematiken så kommer det, alltså efter 3 år så sänks dieselskatten på nya bilar. Så helt plötsligt är inte skatten hög på begagnade dieselbilar men det finns inga att köpa.
Nej.
Så lite är det så här att jag tror att det finns dieselbilar i framtiden. Jag tycker elbilar är bättre, jag tycker man ska köpa det och allting. Men jag tror att det kommer att finnas en marknad för dem också just för att det finns mycket, mycket mindre utbud och skatten är inte hög. Men då har vi så att säga lagt miljön åt sidan och kanske vad jag personligen tycker man ska ha sådär, men rent krasst om dieselmarknaden.
Men man behöver liksom inte pausa avsnittet och lägga ut sin bil på Blocket om man har diesel.
Nej, utan där måste jag säga att det är klokt så jag börjar fundera, kanske man ska köpa en elbil och sen kanske man kan vända på det. Det kanske nu om jag som är berättar om att andrahandsmarknaden är väldigt stor efterfrågan, det är det på diesel och bensinbilar. Det kanske nu man ska passa på då man får lite ovanligt bra betalt och göra det bytet till elbil om man funderar. Det kanske är ovanligt smart, men inte för att man behöver vara rädd utan mer för att det är taktiskt. Tajma marknaden, eller vad sa vi?
Ja, precis. Skönt. Det är som Erik Strand sa, man kan spekulera i allt som har ett pris.
Ja, eller, liksom.
Här, Hampus Kjellander är inne på samma tema. Är det ens värt att investera i något nyare ICE-bil? Alltså, förlåt, ICE-bil, är det internal combustion engine?
Exakt.
Ja,
jag fick också kolla upp det.
Jag var så här, jag fan dum, jag känner alla skriver om ICE-bilar. Jag var så här, vad är det jag har missat? Men då bensin- och dieselbil. Ja. Är det värt att investera i någon nyare, till exempel 2020 års modell, med tanke på alla nya regleringar och skatter som ändras hela tiden? Till exempel kommer England förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar från och med 2030. Skulle inte förvåna mig om EU hakar på.
Ja. Nej, jag tänker bara säga, man kan vända, vi kan ju prata TCO-kalkyler, elbilar och allt ser så fantastiskt ut mot för bensin- och dieselbilar. Men det är ju så här, om man tar bilindustrin kan ju inte ställa om och bara sälja elbilar. Det finns inte batterier, finns inte kapacitet, finns inte möjlighet. Så bilindustrin kommer ju slåss med näbbar och klor för att fortsätta få sälja sina bensin- och dieselbilar. Och enda sättet, rent krasst, det är ju kanske ekonomiskt att göra dem så att säga vassa kampanjer även där. Så om de inte kan ställa och man måste fortsätta sälja det gamla, ja, då måste de ju se till att folk vill köpa dem. Och då måste de ju vässa kanske priserna på dem också. Så igen, när vi släpper miljön och när vi nu pratar ekonomi, så kanske inte alltid kommer att gå så fort åt det håll som politiker och många önskar. Och kanske för miljöns skull man skulle vilja, men rent krasst så det kommer att ta tid i den här omställningen.
Men det låter som att det kommer bli olönsamt på sikt för biltillverkarna att göra ICE-bilar.
Ja, eller säg så här, de skulle nog helst vilja bara kunna slå om en knapp idag och bara göra elbilar. Men de sitter fast i kontrakt, utvecklingskostnader, underleverantörer, fabrik. Alltså och får inte tag i batterier, så man kan inte växla över. Så där är lite trickigt att hålla liv i det gamla och samtidigt börja få upp det nya så fort det går.
Precis. Okej, nu ska vi se här vad det...
Ja.
Nu har vi Larsson C. Vi undrar så här. Jag vill ha en diskussion om vilken elbil som har bäst respektive sämst andrahandsvärde. Premium, mellan och budget. Det vill säga, vilken elbil ska jag ta bilån för och vilken elbil ska jag ta privatleasing på?
Om vi släpper privatleasing och bilån till att börja med, så pratar vi andrahandsvärden. Många tror ju att andrahandsvärden, alltså, men det är bara för en e-bil, men det är som att tro att din fru är lik min fru. Alltså, men människor är olika, bilar har alltid varit olika. Och backar vi bandet med bensinbilar, då fanns det stora, små, korta, tjocka, långa, smala, subbar, allt möjligt. Och att tro att elbilar är same bara för att de är elbilar, då lurar man sig själv. Det är bara för att det har funnits så få. Men om man ska lite kategorisera, ska jag säga så här. Billiga, eller man får tänka så här, om man pratar andrahandsvärde, vem är andrahandskunden? Andrahandskunden är nästan alltid en privatperson. Vad ska privatpersonen ha det till? Antingen har det som andra bil, då går det bra med en liten, då behöver man inte bry sig om räckvidd, men jag vill inte ens kosta så mycket. Så det är en kategori om du hittar en bil, så att säga så. Det andra är familjebilen, då behöver den vara stor, gå och använda till allt och åka på semester. Och då kan man vända det till nya bilar. De små bilarna som är billiga, de får bra andrahandsvärde för att de funkar även bra begagnat, för de räcker till. De var billiga från början och de faller bara lite grann, och det är billiga servicekostnader och allting. De stora, dyra som funkar som familjebil, de kan man också säga ha bra, för de funkar som en dyr familjebil för andrahandskunden också. Och då är den beredd att betala för den. Problemet blir de dyra elbilarna som inte, så att säga, funkar som familjebil för att de kanske har för kort räckvidd. De kanske är för små. Och de blir för dyra att ha som andra bil. Så jag skulle säga att de här dyra första generations elbilarna som kostar en 400 000 men som är små med kort räckvidd, de rasar ner och blir familjens andra bil och de tappar mycket i värde. Men de andra som var billiga från början, de är fortfarande billiga, men det var inte så mycket pengar, och de dyra, de funkar fortfarande, kanske åka långt med och allting. Så därför blir det lite vad som är vad. Och det är också så att säga, om man tittar framåt, idag är det ju sån efterfrågan, och nu pratar man om att dra ner subventionerna senast igår lite grann, och det gör ju att andrahandsvärdet på kort tid hålls ju upp väldigt mycket. Så när man då tittar kanske om man ska leasa på 3 eller 4 år, då som jag sa, kanske bilindustrin börjar kriga med andra bilar, kampanjer och allting, då kanske det är tryggare att ha en med en konsumentlease med fast restvärde. Men ska jag bara ha den i 1 år, ja, men då kanske jag skulle törsa chansa att köpa den betydligt lättare.
Grymt, vilket bra svar.
Men vad är en liten bil, första generationens, sa du?
Jag tänker en e-Golf, Nissan Leaf, om jag ska ta en dyr Mitsubishi i-Miev. Det var en liten skorpskrin som ser ut som en liten cykelbil nästan, som kostade nästan 400 000 och fanns för 10 år sedan. Och de här bilarna kostade kring 400 000, men i praktiken så kom det 7, 8, 10 mil med dem. Och det var en typisk sån här familj vi ser som andra bil idag, alltså som man kör omkring och skjutsar barnen och... Det är inte familje, det är inga kombis, det är inga stora suvar eller något där. Nej. Och motsatsen är ju kanske med Tesla och laddhybriderna som är kombi och liknande.
Ja.
Okej. Okay.
Bra. Sebastian Gustafsson, i förra avsnittet diskuterade ni inte begagnad elbil som ett alternativ eftersom utbudet var dåligt. Utifrån ett TCO-miljöperspektiv borde väl det vara bäst, framförallt om man har tänkt äga den till slut. Vad tänker du, Erik, om det?
Helt rätt tänkt. Tittar du idag på begagnade elbilar, och igen tänker vad du användningsområdet blir då, så att säga, vad du ska ha, har du klarare med en kortare räckvidd, så är det bättre att köpa en sån begagnad elbil för 170-200 000 eller köpa en ny för 400 000. Men nu är grejen att de här nya vassa konsumentleasingerbjudandena, när de är då lite skruvade, då kanske du kan få för 2000 2600 konsumentlisa en splitter ny med liksom bättre räckvidd, fulla garantier, du behöver vara halvförsäkrad, det är nya vinterdäck och sommardäck och allting och service ingå och allting, så att det blir ändå en liten twist mot att just att det även det kommer mer sådana bilar som blir då billiga.
Mm. Okej, okay. Ja, men bra. Jag tror
bara TCO, vad stod det nu för? Var det det att man gjorde en kalkyl på, ja, när man skulle köpa sin bil?
Det står för total cost of ownership. Man lägger ihop alla kostnader för ägaren. Så att då får man.
Perfekt.
En fråga från Henrik F. Ni pratade inte så mycket om hybrid i förra avsnitt utan mest i ICE eller elbil. Finns det något man kan säga om vad som är bäst generellt?
Nu börjar jag tänka undra. För man får, hybrid, i min värld, det är sådana här bilar som inte går att ladda. Och men nu vet jag inte med det han menar, men vi börjar med dem. Det är alltså Toyota har ju varit jättelänge på sådana. Alltså en hybridbil eller en mild hybrid någonting, det är ett sätt att få en snål bensinmotor. Man sparar lite bränsle. Sen gör man det kanske jättebra och Toyota har varit jätteduktig på det och allting och sånt där. Men det är alltså ett sätt att få ner bränsleförbrukning. Men du tankar aldrig el från eluttaget utan du kör på bensin och så bromsar och sen kanske du råkar återvinna som el, men det var ju bensin från början. Mm. Så det blir ju lite som Robert Gustafsson, ful öl, det blir ful el brukar jag skoja säga, för att det var bensin från början. Tar du då de laddbara plug-in hybriderna som jag kallar dem, eller laddhybriderna, eller PHEV, eller så att liksom du stoppar in sladd, då har du möjlighet att ta fin el från vägguttaget och köra på den elen. Och då kör du omkring som en elbil de facto. Så med en sån med rätt körmönster, den kan vara väldigt bra alternativ. Och när man då åker långt, då kör man ju med bensinmotor.
Ja, för att det var en fråga som jag var på en middag och så pratade vi som sa så här, ja men till exempel om man ska åka upp till fjällen så kommer förmodligen elbilar inte funka för att du vet alla ska upp samtidigt och de få laddstationerna ska alla stå där i kö och sen var det så här, ja hur ska de ens kunna få upp infrastruktur för att dra upp all den elen som bara används under några veckor under året? Och då var det flera av dem som var så här, nej men därför går elbil bort för oss utan vi vill ha en plug-in.
Man kan säga att tankarna kring det är lite ungefär som mobiltelefontillverkarna hade för 20 år sedan. När det var O-ringen någonstans ute i Uskå, hur fick de mobiltelefontäckning där? Eller när det var SM-vecka någonstans eller Gotia Cup, jo då ställer man i tillfälliga liksom, mobilstationer. Och likadant är det kanske så man får jobba. Till påsk eller när, då får man ställa dit en till. Egentligen tänker jag så lite en batteri, UPS, eller vad heter det, powerbank då, till telefonen. Tänk dig gigantiska sådana i stora containers och så ställer man upp dem där just påskveckan. Och då kan du komma 20 bilar kanske dunka i ström och sen när det inte är någon, då ligger det och tugga på ungefär som ett vattentorn. Då fyller du på lite långsamt och behöver inga gigantiska matningar. Och sen då tills midsommarveckan har de där på Öland istället. Det är ju ett sätt. Och det andra är att det byggs ut hela tiden så att säga, laddnätverket. Men det är ju de facto så att det är en liten utmaning att åka skärtorsdagen. Ja. Det är ju ganska många som vill åka just då. Ja. Och det har jag skrivit om i boken där. Då gör man påskpyssel i Sveg. För det fanns det en laddare till fyrfasens energi. Men nu tror jag Tesla har 12 laddare där. Men de andra får ju slåss som det där enda då. Om de nu lyckas få igång den och inte plogkillarna råkar ploga sönder den, då blir det jobbigt. Så någonstans, jo så är det. Och en laddhybrid blir ju ingen inskränkning då. Ja men då tankar du bara bensin och kör. Men jag tycker det är ändå inte det som ska avhålla en från att köra elbil. För räckvidderna börjar vara idag på de här stora. Du kanske bara behöver ladda en gång och lite smart och då tar du upp ändå.
Men finns det sådana stora powerbanks som man kan flytta runt där det behövs?
Ja, alltså de har redan, alltså det har de haft på, man säger, försök eller det har man testat. Vattenfall har kört, jag har faktiskt skrivit om det i min bok och Audi har kört, och jag undrar om det var en SM-vecka uppe i år eller något sånt där. Tar du ner i Mjölby nu, det är ju inte riktigt en sån då, men där har man ju satt upp en tillfällig laddare. Då var det Polestar och Volvo som gick ihop. Gratis laddning med folk som hjälper en till och med att stoppa i sladden och du kan fika mackor och du naturligtvis kan du provköra Volvo Polestar där. Det är ju lite hela tanken då. Och där tror jag kanske, nu minns jag inte om de har löst det med att de har jättegrova ledningar dit eller om de har gjort det med hjälp av sån här som en powerbank då. Men så att det är inget konstigt, det är ingen avancerad teknik och det finns redan så att säga hur man gör, så det är inget konstigt.
Men vad är det för powerbanks? För jag...
Alltså det är sådana fraktcontainrar,
tänker jag. Exakt.
Ja, men vem gör sådana?
Ja, men det är väl någon typ Fortum, kanske?
Nej, och det är också ett av användningsområden man ser på begagnade elbilsbatterier. När bilarna skrotas, in med massa batterier i en container, använd den för att jämna ut så att du inte måste liksom tanka jättemycket effekt från elnätet när det kommer många elbilar. Så tömmer de här batterierna ur tanken och sen när de har åkt iväg på natten, ja, men då ligger du och fyller upp den här liksom, powerbanken igen.
Ja, Elon Musk gjorde ju något sånt i Australien som så här, han sa på 100 dagar gör vi detta, annars får ni det gratis. Ja. Och så satte han upp enorma batterifält som reglerkraft. Mm. Men det får vi ta ett annat avsnitt.
Det får vi ta
det. Ja. Det är jättekul, de tjänade massa pengar på det för de kan förutse hur elpriset är. Så köper de in och så elen när den är billig och så säljer de den när den är dyr.
Ja, ja,
det är samma, det kallas Havton heter det. Nej, alltså bestället heter det.
Fråga från Chessman. Om man inte har möjlighet att köpa lisa en elbil för jag har inget sätt att ladda den, är det fortfarande förmånligt med privatleasing av en bensindieselbil? För att vi var ju så här att privatleasing av elbil, that's the shit. Men, men är det the shit på en bensin?
Om vi släpper laddbara bilar, är det lönsamt med privatleasing? Ja, det skulle jag säga. Igen, man får vända. Då det är kampanj på det. Går in och tittar på ordinarie pris, då kan det vara lite både också så här. Men när de kör kampanjer, då är det ofta väldigt tajt räknat som vi, pratade och vi satt innan vi spelade in förra avsnitt.
Ja.
Och det är samma på bensin- och dieselbilar.
Ja, vi fick en fråga här av Thomas 86. Jag tror att man kan köpa, hur blir det om man slut istället för 3 år på 5 eller 10? Men jag tänker att vi tar det i bonusavsnittet där vi bara nördar med
siffror och matematik. Ja.
Martin Söderberg går i säljtankar om jag nu vill göra den där taktiska försäljningen av min bil. Hur får jag bäst, hur får jag max betalt för min bil?
Är det då en ICE?
Ja, vilken bil som helst.
Vilken bil som helst. Alltså, skulle jag säga, jag har haft över 100 bilar. Jag har sålt och köpt supermycket. Jag skulle ändå idag börja kontakta några av de här stora, oberoende bilhandlarkedjorna. Alltså, nu pratar jag egentligen inte om Volvo, Volkswagen, Ford, Fiat och så. Utan nu pratar jag om de som heter kanske så här Kamux, Riddervalls, alltså Riddermarks, de här stora som finns, inte småskutten hemma på hörnet, för de här är mycket mer professionella. De skickar, alltså ringer du från Lund och säljer, kan de lika gärna åka ner från Karlstad och hämta den. Mm. Om de får köpa in den. Och så skickar man då, tar bilder på den, skickar dit uppgifter med, och var ärlig. Liksom, vet du att det här är ett hål i klädseln, men ta ett kort på den och skicka det istället. Och någonstans så kommer det få bud. Och så finns det lite olika sådana här varianter. Man kan vända. Det finns även någon som säger annonsera ut dem bland handlarna, får bjuda på dem. För att springa in till din lokala, det kan man också gärna göra. Och kör man då till exempel en Skoda, såklart åker man inte Skoda-handlaren som borde kunna betala bäst. Men det kan vara de här oberoende är oftast lite lättare, för de är mycket mer van att jobba på distans med bilder, för de åker liksom inte runt.
Men är det typ som sagt de här KVD eller...
Exakt, till exempel. Men KVD auktionerar ju ut dem då, det är ett annat sätt.
Bra. Och sen, så ett första tipset, någon sån här oberoende bilförmedlingsfirma. Vad är nästa tips?
Och skulle man sätta en annons på Blocket, då är ju jag så här, och nu ska jag vara lite elak och säga, ta kort från flera vinklar, se till så den är tvättad i varje fall. Ta gärna längs med sidan så man ser om det är bucklor och grejer. Och nu klart det beror på hur gammal eller ny den är. Mät och skriv så mycket du kan. Mät däcken, vad är det för mönsterdjup? Är det något som är trasigt, tala om det. Ta ett kort på en, sätt i baksätet och kort över framsätet, så får man med ratten och allting och hur det ser ut när man ska sitta och köra. Ta gärna ett kort på mätarställning. Och sen nu ska jag säga sista elaka, lägg inte ut telefonnumret. Du kommer bli nerringd. Utan lägg bara mejlsvar och så skriver du första kontakt via mejl. Och sen svarar du, behöver du inte svara första sekunden, för det kommer bara trilla in mejl direkt.
Ja.
Och pratar vi om att sätta priset på bilen då brukar jag säga så här, ja men sök på likadana bilar, samma årsmodell, samma mil ungefär. Och vill du sälja bilen hyfsat snabbt så måste du ju lägga det bland de billigare. Du kan ju inte lägga det dyrast, för då kommer du inte att sälja den. Och så skriv mycket text så att det liksom, man inte behöver, de inte ska behöva fråga så jädra mycket, för då slipper du också svara på det.
Ja.
Och sen brukar jag säga också, se till att, och så skriver man så här, betalning endast via Swish, banköverföring liknande. Man håller inte på med kontanter, det blir inget bra. Och inga byten och inget skicka iväg och inget... Ja, det finns massa varianter då.
Nej, men det är bra, det är effektivt. Jag tycker inte det är helt. Det är effektivt och väl beprövat detta.
Och så lägger du din tid på hitta någon seriös av de här. Och jag brukar säga så här, om de inte ens skriver sitt namn eller hej, de bara skriver sista priset, frågetecken. Det behöver du inte ens bry dig om att svara på. Men säger de, hej, jag heter Bengt, jag och min fru ska. Ja, men lite sådär. Och det tror jag är en liten sådär Facebook, för där är man ju känd om man lägger ett inlägg, och så man slutar göra det även i mig, men jag har ju ingen aning vem som skriver till mig. Och gärna telefonnummer ska de lämna, för då känns det mer seriöst.
Ja, ja, men grymt. Bra. Här har vi också Rasmus, eller Rusmas. Är nog lite utanför huvudämnet privatlis i nybilsköp, men jag undrar lite hur man kommer undan så billigt som möjligt med bilägande för någon som gillar skruva lite själv och inte är i behov av de nyaste bilen. Alltså om vi bara ska maxa liksom ekonomiaspekten, det är så billigt som möjligt, förutom då när, liksom tipset som är så här, köp inte en bil.
Nej, de vi vänder på det. Och nu var ju det här en kille som, jag antar att det var en kille som gillar att skruva, eller kan tänka sig skruva själv i alla fall, skruva lite själv. Då ska jag säga, köp någon beprövad modell som inte går sönder, som inte är krånglig, som inte har 10 000 finesser. Till exempel någon halvtråkig Toyota. Nej, men någonting så här, ja, men de är beprövad, det funkar, det. Beställ delar på nätet och du köper hem delar, sån där Autodoc eller något sånt där.
Är det den här Tysklands grejen?
Det är den Tysklands grejen. Och kanske köp en reservdelsbil. Så du har en bil du kör med, och så har du en likadan bil som kan stå bakom garageväggen. Så när någon grej går sönder på din bil, då kan du bara knalla bakom garageväggen och så skruva du samma del på den bilen och sätta upp i din bil du kör.
Men är det så billigt att göra så egentligen?
Ja, men om de kostar 10 000 var.
Ja. Ja.
Du kan få många gånger bakom garageväggen och hämta många grejer.
Ja.
Det är nog det billigaste, så att säga. Och sen mycket söka på internet, för mycket går ju, alltså, när det går sönder. Och många gånger, alltså, om tar elektronik, då kan, om man klurar, kan man hitta felet i dem. Men då, det är ju tid och insats istället man får göra.
Ja. Mm. Ja, ja, men det är roligt. Vi är inne lite ballongpinne här, Anton. En fråga till som var inne där på batterier. Han var degraderingen. Jag tror att du sa 2,5% på 10.
2,3% för år finns undersökning. Men det är alltså, då är det även batteri som är luftkyla. Det är batterier i Kalifornien och allting. Och skulle du titta på moderna batterier, mår dåligt av värme helt enkelt. Och tar du då de som är luftkylda i Kalifornien, de har ju problem att det blir för varmt. Tar du då vattenkyla i Sverige, för det första är det inte varmt ute, och för det andra så har du vattenkylning. Så då skulle man titta bara på de bilarna, så skulle antagligen vara en ännu lägre siffra. Mm. Så min gamla bil jag har, den som är på boken då, den har ju alltså 97% kvar efter 12 år. Den fyller 12 år nu om en månad ungefär.
Och det var den första Teslan,
Roadster. Ja, det är den Roadster då. Så att,
så att det, att han skrev här att jag har en bekant som köpte en Volvo hybrid för 8 år sedan och fick byta batteri. Jag vet inte
är
om
det den?
Ja.
Då ska vi säga, och då är det lite så här, då ska man säga, nu är det här ingenting allmänt, men hybridbilarna, de också, funkar jättebra, de har jättemycket marginaler, det är inga problem. Däremot brukar det inte vara samma garantier på de batterierna som det är i de laddbara elbilarna. Så det kan skilja att han fick betala batteriet, det var för att det var en hybrid. Och ganska troligt var det inte battericellerna, utan det var säkert något annat fel inne i lådan där den sitter, och så fick de byta alltihop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så att det kan vara någon kontakt eller något kretskort. Och många gånger så skruvar de inte upp och reparerar, utan särskilt det finns inte så många, om det nu var en hybrid. Var det en laddhybrid, det var nog mer bara otur, för jag vet och har hört och hur mycket, men det är väldigt sällsynt att de går sönder, så att säga. Och de har så mycket marginaler att de har mycket mer marginaler inbyggt än en elbil.
Okay.
Så det är liksom ingen fara för livslängden. Så.
Man behöver inte gå och oroa sig. Liksom.
Nej. Jag har skrivit jättemycket om det här i boken, om man vill läsa det, hela kapitlet om det.
Ja. Mm. Vi har en fråga från Georg Bildgren. Ja. Han säger så här, jag har hört och läst att just Teslas batterier håller väldigt bra över tid, men hur ska man som konsument göra jämförelser mellan batterikvaliteten på olika bilar? Särskilt när det liksom händer så mycket, och till exempel nu var det mycket i nyheterna att GM, var det inte GM som fick återkalla liksom alla bilar, alla bilarna, och sen stoppa tillverkningen?
Ja. Vi var ju ändå och kollade på en sån.
Ja.
Ja. Generellt sett kan man säga att de flesta tillverkare använder ungefär samma leverantörer. Det är LG och Samsung. Alla med märken de ofta känner. Panasonic, LG, Samsung och så där. Så det är egentligen ingen större skillnad vad som sitter i det ena eller andra. Sen har ju tillverkarna ofta bett, alltså biltillverkarna har bett batteritillverkarna att skräddarsy batteriets egenskaper för deras egen bil. Och visst, Tesla är jättelångt fram i det. Men jag skulle säga livslängdsmässigt har det ingen stor, det är ingen större skillnad om det sitter i den Hyundai, Mitsubishi, Volvo, Tesla eller liknande. Utan det är i så fall hur tillverkaren har valt att styra laddning och liknande. Och där är egentligen Tesla de som tillåter kunden att misshandla batteriet mest. De andra har i regel inbyggt mer marginaler. Så det är mer hur man styr det än att man använder bra eller dåliga celler, om jag säger så. Mm.
Ja, det är så det är också en sån här, man behöver liksom, det är ingen praktisk, liksom, jag behöver inte gå och oroa mig för det.
Nej, och då kan det vara vissa bilar, som jag sa, till exempel Nissan Leaf, de äldre, de har luftkylda, de har inte vattenkylda batterier. Ja, men då blir de lite varmare och så slits de lite mer än om du tog en bil med ett vattenkylt batteri, som Tesla då till exempel. Ja. Men det är ju inte för att de använder liksom jätteolika battericeller på det sättet.
Ja, 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 men bra.
Okej, okay. Då kommer här en fråga från Eriksson. Erik säger ju att man ska dra bort en tredjedel av en elbils angivna räckvidd för att få den verkliga räckvidden. Stämmer verkligen det? Infördes inte WLTP, vad står det nu för att ge en rättvisande bild av räckvidden?
Om vi börjar med WLTP har egentligen ingenting med elbilar. Den inför man för alla bilar för att få en bättre, alltså mer rättvisande förbrukning. Men
vad är det för någonting?
Det är en norm för hur alla ska göra när de testar sina bilar. Då gäller bränsleförbrukning. Mm. Alltså bensinbilar, dieselbilar, elbilar och så vidare. Att jag säger dra bort en tredjedel, det är för att om vi tar då en... Jag tror han hade ett exempel, Skoda Enyaq, den här killen han frågade. Om den har 53 mil, drar bort en tredjedel, då är du på 35. Jag har ett snitt på min nu som jag har kört 1500 mil sedan i april till nu. Det vill säga bara sommarkörning på 41, men det beror på hur man kör. Och det är för att ge en bild av vad du kan förvänta dig vintertid. För det kommer ju att styra. Det är ju få som bara köper bilen på liksom, och så kör de, säger den på från december till februari sin arbetsgivare. Du, min elbil når inte fram nu på vintern, men i genomsnitt kommer jag komma hit till jobbet, jag lovar. Liksom. Så därför måste man prata om hur funkar det i genomsnitt när det är lite sämre, det vill säga vintertid. Och det är då jag säger att du kan räkna med att räkna bort en tredjedel direkt. Det är det inte detsamma som att den alltid kommer att komma så långt. För pratar man om så här worst case scenario, det är ännu kortare. Så någonstans är det liksom en realistisk bild vad du kan förvänta dig vintertid med de många elbilar, så att säga.
Dum fråga. Alltså när man kör bilen, bilen tar hänsyn till det, så det inte är som min gamla telefon från typ för 15 år sedan som var så här, ja, det är 80% och den fulladdar 25% och sen dog den.
Ja, nej, generellt tekniskt teoretiskt sett så gör de det, så de ändrar uppskattningen du kör. Samtidigt kan ju inte bilen veta, om du åker ut hemifrån och lullar på i 70 genom Malmö och så kommer du ut på motorvägen och lägger i 140, den märker ju bara att du kör 70, den vet ju inte att du ska köra 140 strax. Ja. Och när du kör 140 då ökar ju förbrukningen, så någonstans den kan ju bara gissa baserat på hur du var förut. Mm. Och därför kallas de ofta gessometer, för att de försöker gissa, men de vet ju, det kan ju komma hällregn, du kanske kör jättelångsamt nu och då blir det jättebra räckvidd kvar. Så ingen kan ju förutspå framtiden, inte bilen heller, men den gör sitt bästa.
Ja, men vad bra.
Ja, det är bra. Jag kör ju 40 genom Malmö.
Ja, det är bra.
Du skjuter genom Malmö. Det är ett annat klientel.
Jag tänkte mig kringlederna. Liksom runt.
Kringlederna, ja. Absolut.
Vi har en fråga här från Georg. Du, nu du, Erik. Nu ska vi pressa dig.
Var han som ville pressa mig? Ja,
ja precis. Erik vill av någon anledning inte gå in på vilka nya bilar han inte anser vara säkra. Jag skulle även vilja höra hans åsikt med tummen och pekfingret, hur säkra bilar är idag jämfört med 10-15 år sedan.
Om det var någon som ville ha tumregler, var det han?
Nej, det tror jag inte. Det är det.
Generellt sett, desto nyare, alltså senare bilen utvecklad, desto bättre. Alltså, för man lär sig, man blir bättre med tiden faktiskt. Så desto nyare, och då är det inte liksom att jag har köpt en årsmodell 2019, utan det intressanta är när togs den fram och utvecklas. En del togs ju fram 2005 och säljs fortfarande 2019. Mm-hmm. Så desto senare de är utvecklade generellt, desto säkrare är de. Desto mer såna här, man säger, krockkuddar, assistanssystem, allt möjligt, desto säkrare är de ju. Desto tyngre och större bil, desto säkrare. Men sen börjar med större, då kan du ha större deformationszoner. Alltså det är mer plåt som kan skrövlas ihop innan och ta upp energin istället för att energin åker in i din kropp. Mm. För en del tänker sig, varför gör jag inte en stenhård bil? Jo, av samma anledning som du inte sätter ett kassaskåp åt grus för att Niagarafallet. Du kommer att slå ihjäl det kassaskåpet, det är helt, men du är väldigt trasig in i kassaskåpet längst ner på botten. Så därför måste bilen knöla ihop sig, och desto mer plåt du kan knöla ihop, desto bättre. Och det gör också att desto tyngre bil, desto bättre. Men det bygger egentligen på att du krockar med någon lättare stackare. För då mosar du liksom den andra, och det vinner du på som sitter tyngre. Kör du in i en bergvägg har du inte så jättemycket nytta, för berget är tyngre än du. Liksom. Men krockar du med en liten bil, då kommer en större och mycket, mycket mer levande energi. Så det kan man säga lite tumregler. Tar man sen då att det, stora skillnad skulle jag vilja säga, de här bilar som är någonstans för 10, 12, 13, alltså mitten av 2005, 2010, där började det bli mycket, mycket högre. Där Euro NCAP började slå igenom. Man började testa liksom mycket mer, kanske fokuserat på att få till det, krockkudd. Alltså någonstans blev det mycket mer omfattande säkerhetsrustning. Så är bilen kanske konstruerad senaste 10 åren någonstans, då är den klart säkrare än en som är konstruerad på 90-talet och såldes ända fram till 2003, 4, 5. Sen finns det ju vissa märken då som har som fokus. Volvo är ruskigt duktig på säkerhet, har alltid varit. Mercedes har varit. Men då kan man ju vända på det, kanske man säger så här. Lågprisbilar generellt skulle förvåna mig mycket om de har haft råd att lägga massa pengar på att ha superavancerad krocksäkerhet. Eller det kan man säga, så är det ju inte.
Ja.
Och därför är ju exempel de kinesiska bilarna kanske många gånger fallerar i test. De är uppbyggt billigt. Det kanske också är förra generationens kaross man har köpt från tillverkare från att pressa, och det här är egentligen en två generationer gammal, något av någon bil som de stöper om och designar till lite, men i grunden är det en kanske mycket äldre konstruktion.
Mm.
Så att bygga säkra bilar är ganska dyrt.
Ja, för att det var någon som också länkade i forum, alltså jag älskar vårt forum, för man lär sig så mycket. Det var Rasmus skickade en artikel på Byt bil, som hade en artikel som här, krocka inte en gammal bil. Och där var det att de jämförde en Toyota Corolla då från 2017 och en Toyota Corolla från 97. Mm. Och samma krock, och då överlevde du i den nya, men inte i den 20 år gamla.
Och sen
var det också att en ny, någonting som förvånade mig, nu var ju sig detta också en 10 år gammal artikel från Teknikens Värld, men att en ny liten bil är säkrare än en stor äldre bil. Att då jämförde de en Toyota Yaris och en Volvo 940.
Ja. Och det har ofta, alltså det har att göra med igen, alltså grundkonstruktionen i Volvo var superbra på sin tid. Men när du till slut ska krocka, då kanske en nyare, mjukare med massa krockkuddar och bältesträckar och allt möjligt. Nu hade nog Volvo det också, men alltså massa säkerhetssystem och allting ändå är snälla. Det är även alltid från att pedalstället där gas- och bromspedalen ska flyttas undan, och under ratten du kan ha airbags. Alltså, och mycket sånt saknade i Volvo. Den hade liksom bara en bra konstruktion och sin tyngd, men det var ändå en gammal konstruktion. Men den nya har liksom alla fördelar av nytt, men den var lätt. Och ändå blev det till slut att alla de fördelarna gjorde ändå att det blev bättre än den här. Så någonstans, säkerhet är lite färskvara, men jag skulle säga att det hände mer för 15-20 år. Alltså det var större skillnad på den som sa testet då, än om du skulle ta idag en årsmodell 2011 mot en 2019. då skulle nog inte uppleva lika stor skillnad, för då är vi lite förbi den här pucken när det började vara mycket mer fokus på det. Och då finns det ju de här Euro NCAP, man kan kolla hur det var. Men det enda man ska vara medveten om att det systemet ändras hela tiden. Så det som var 5 stjärnor 2010, det kanske inte alls skulle bli 5 stjärnor idag, kanske bara blir 3. Men det är ju inte att bilen blir sämre, utan det är mer att idag väger man också in där fotgänga, krockskydd, barn i bilen, alltså massa sånt här omkring. Så man gör ett gemensamt förbud. Det gjorde man mindre förut då, så att säga. Så då var det mer bara hur föraren överlever.
Mm. Ja, men du, Erik, är det sant att passagerarsätet är det sämsta sätet i bilen? Ur säkerhetssynpunkt.
Jag vet inte. Nej, men så man säger så här. Vad är säkraste platsen i en plåtbur? Det är i mitten, om man säger så. Så helst vill du sitta på mitten av stödet. Förarsätet är ju sämre, för där har du ratten du flyger in i. Och du har fotpedaler, du trasslar in fötterna och allting. Generellt sett är sätena fram osäkrare, för att du är ganska mitt på så här, livet på bilen mellan fram och bakhjul. Det är ganska mjukt. Nu får man ju så här, kompensera upp och göra det. Så att då blir det ofta styvare i baksätet. Så egentligen allra säkraste platsen i en bil, det är mittplatsen bak. För då har du ett jättestadigt liksom parti i karossen framför bakhjulen, men säger så, där det är väldigt stumt och styvt. Du har många liksom decimeter fram till dörrarna och allting. Så mittplatsen bak, den brukar man alltid säga den säkraste platsen. För att du överlevnadsutrymme omkring dig, och du sitter i en väldigt, väldigt stark del av bilen. Så passagersätet ska jag säga nog inte sämst, det är nog förarsätet är nog sämst.
Okej.
Okay. Ja, för du har ratten och pedalen du kan trassla in dig i.
Ja. Jag läste ju också, apropå det du sa med ett kassaskåp nerför Niagarafallen, det tänker man så, det är ju ingen som gör det.
Jo.
Men det var ju någon som gjorde det.
Exakt.
Jag har läst detta. Ja. En tunna var det nog också, men någon kvinna som överlevde detta för att tjäna pengar gjorde hon det.
Nu vet den svenska killen Kenny Breck som körde i USA. Ja, alltså någonstans, det är en jätteutmaning. De kan ju bygga ännu hårdare de här små burarna. Men då är problemet, då kommer föraren att bli liksom köttmos inuti den buren. Så du kan liksom inte, liksom, du måste tänka på att den stackaren inuti ska överleva där också. Därför måste du få någonting som absorberar energin.
Ja.
Och det är där det hänger på.
Ja. Bra, då tänker jag egentligen att vi fortsätter här.
Ja.
Bo hade en kort kommentar här också, att han pratade med en trafikpolis som berättade att de hade stannat flera Tesla-bilar som var för tungt lastade. Och han menar att många gånger blir att de blir så tunga av batterierna att man kommer väldigt nära maxvikt om man är typ 5 vuxna och bagage. Eller om man är 7 vuxna. Är detta ett praktiskt problem?
Både ja och nej. Beror på om du ska handla öl i Danmark. Jag vill säga. Nej, men det är det faktiskt. Ta modell Y nu. Nej, men så här är det. Att du stoppar in ett batteri, det är en vikt som är känd av tillverkaren. Så det kan ju tillverkaren bara lägga på liksom kraftigare hjulupphängningar och allting som påverkar hur mycket vikt den ska ta. Problemet är snarast när de gör om en befintlig, en bil som finns till en elbil. För då kanske man inte riktigt från början hade tänkt att den skulle vara så tung. Men lite konstigt är det som Tesla som bara gör elbilar. Att man i modell Y tror jag nu var, om någon hade slagit upp en ganska låg lastvikt. Och i praktiken finns det fler bilar. Man tror oavsett elbilar eller bensin- och dieselbilar, skulle säga att det är inte ett specifikt elbilsproblem. Där vikten, alltså lastvikten, få in 5 människor med packning, det börjar vara gränsfall. Och det här är samma utmaning som flyget är inför, att en genomsnittsflygpassagerare väger inte de där 63 kilo de trodde en gång i tiden, kanske väger 74 eller något sånt där. Att vi vill ha mer packning, vi är tyngre och jag vet inte riktigt.
Och vad är maxvikten? Är den 3,5 ton? Eller vad är det?
Ja, och då kommer man in på den här körkortsgränsen eller man säger, för i Sverige och Europa, att man säger 3,5 ton totalt. Men då är det egentligen, det är sällan det problemet du pratar om, för då måste du dit med en släpvagn. För oftast är totalvikten på bilen, det är den som är problemet, att till exempel den kanske är 2,6 ton och så väger bilen 2,2 ton, då är det bara 400 kilo. Och så ska det vara 5 personer med packning och allting. Men en del bilar kan ner mot 325 kilo. I lastvikt på bilen. Då är aldrig 3,5 ton ett problem.
Okay,
så nej. Jag tror det finns ingen som slår i taket på 3,5 ton. För de tyngsta, de väger ju, det är Tesla X och Audi, de väger 2,5, 2,6, 2,7 ton tomt.
Okej. Okay. Så detta är alltså någonting som handlar om hur mycket man får lasta bilen för att den ska vara säker? Eller?
Ja, eller vad tillverkaren har sagt, att det här är okej att lasta bilen, sen får du inte lasta mer. Och den är oftast lite för lite kvar om man då ska vara 4 eller 5, 6, 7 med full semesterpackning. Och så börjar man då hämta ölflak i Danmark. Då väger de ju väldigt mycket på liten yta, så då vill många ha med sig många flak.
Okej, okay, men så här, jag fattar inte, vad har trafikpolisen med detta att göra?
Ja.
Nej, det förstår inte jag heller riktigt. Men jo, och det trafikpolisen gör då, det är de kanske stoppar dig och väger och säger att du har övervikt. Och då är det böter och grejer. Alltså, eller det kan till och med vara bro, vad heter det så här?
Okej.
Okay. Gå till åklagare. Och för att det räknas med ganska, för då hamnar man i samma regelverk som lastbilarna som lastar för mycket många gånger.
Så och trots då, att, förlåt, för jag fattar inte. Alltså nej, så att det har inte med de 3,5 ton, för det var det jag trodde, nej, att de kom nej, över 3,5 ton, nej, utan att summan av bilen och lastvikten är högre än
vad biltillverkarna har sagt. Och då fanns det ett tag, jag vet inte om de har gjort om den nu, men förut sa man så här, för det här är egentligen, om du tar lastbilarna och lastar grus och sånt där, då kanske de får lasta 8 ton och så lastar de 10 ton, då har de 25% överlast. Och så sätter man böterna ut för det, och har man 50% överlast, då har man ju liksom 12 ton, och har man 100% har man 16 ton, då är det ju jättemycket. Så då är det jättehöga böter. Problemet om du tar en bil som får lasta 300 kilo och så slänger du in några flak öl så du har lastat 400. Helt plötsligt har du ju 33% överlast.
Mm.
Och när du då behöver hamna på samma straffskalor som lastbilarna gör, så är 33% överlast ett väldigt allvarligt brott. Och det går ju ganska fort att ösa in 70 kilo öl. Det är ju inte jättemånga flak i en bil och sådär. Och det är lite där då trafikpolisen kommer, för då väger de och så ser de, den här bilen får lasta 325 kilo. Du har nu 450 kilo och ändå så här många procent överlast. Det här är superallvarligt brott i våran bok. Aha. Och det är då du får liksom stor, för det är liksom som om den här lastbilen hade 5 ton sten för mycket.
Ja.
Vilket är jätteallvarligt.
Ja, det är då man inte ska bjuda dem på öl och göra liksom nästa brott.
Nej, det är dumt.
Det är dumt, ja. Ja, men bra. Jag tänker att vi ska lämna det och hoppa mer finansiellt. Här en fråga från Henrik. Han sa så här, i förra avsnittet så hade ni alternativen en Kia Niro för typ 4 000 kronor i månaden, men sen valde ni en Tesla för 10 000 i månaden. Apropå det, rationellt, och sen kastar man ut det genom fönstret. Men så säger han så här, oavsett vad man tycker om respektive fabrikat och modell, så är 6 000 per månad en summa man inte ska förakta, då den kan placeras på annat håll. Det är en diff på nästan 240 000 på 36 månader som i sin tur blir ytterligare 500 000 med ränta på ränta. Hur ska man resonera kring, hur resonerar du kring det där som kan både ekonomi och sparande och inte bara bilar?
Då ska vi veta, Jan och Caroline, hur resonerade ni? Nej, men hur resonerar man där? Vad ska man säga? Jag som gillar bilar tycker det är större, alltså finns andra värden än pengar i dem. Och jag har ju stött på många andra också när man säger, alltså Kia e-Niro och all ära, jag har haft den själv, tycker det är en fantastisk bil på många sätt. Det är en bland de billigaste elbilar du kan köra idag som har vettig räckvidd, men den är inte jättekul. Den är liksom, den gör jobbet, det är en bra eldrivlina, en ganska tråkig plastig japansk-koreansk bil. Och många kanske inte riktigt när de känner, ja men det här, vi ska ju ändå lägga så mycket pengar, det här var ju inget kul, liksom, eller det känns inget bra. Och då kommer det ju en andra värden i det. Men det man kanske blir för överraskad av, det är hur stor skillnad det är i de här pengarna. Och precis som, nu minns jag inte vad han heter, men den här personen säger,
Henrik.
Att Henrik säger 6 000 i månaden, alltså vi pratar ju nettopengar skattade, alltså vi har ju slitit ihop från det 6 000. Det är som att säga, är det okej om jag höjer hyran på huset, hyreslägenheten 6 000, då går ju folk bananas. Men bilen är lite mer så här, bingo, 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 jag vill inte veta, och jag får inte veta förrän jag har sålt den, så jag blundar för det. Så det här med konsumentleasing har ju kanske egentligen synliggjort den verkliga kostnaden mycket, mycket tydligare för konsumenterna. Är det värt det här? Att köra det här. Och en del tycker det, en del tycker inte det, så att säga.
Ja.
Så då får man ju så att säga känna, men mitt råd är också, köp inte bil på papper utan far och prova, för det kanske visas när du sätter det. Aha, nu fattar jag varför den här var så billig.
Ja. Mm. Nej, men jag håller helt med. Det jag tänker, som jag skulle vilja lägga till, det är så att jag tänker man ska spara till bostad, man ska spara till sin pension. Och har man koll på sin bostad, man har den boendet man behöver, och sen tänker att vi kommer nog trappa ner boende i framtiden. Mm. Alltså så att man inte siktar på ett större boende. Om man har koll på att man kommer kunna klara sig i pension, då tänker jag så, då är det ju inte så himla mycket annat.
Då kan man gå känslomässigt.
Då kan man ju unna sig. Så resonerade ju vi.
Ja.
Att vi hade ju inte tagit bilen på bekostnad av boende. Ja. Eller
någon annan av de trygghetspelarna vi har i livet.
Nej, eller framtid. Nej.
Liksom. Det är många kanske inte. Det man säger, glömmer lite bort, eller man säger, det är att vänjer man sig vid den här kanske bilen, ljudnivån, känslan, kul, cool, och så kostar det 5 000 mer i månaden. Det är ju kanske lite också så här for life. Det är ju ingen treårskalkyl. Det är ju ingen som planerar om 3 år så liksom lägger jag mig ner och dör på kyrkogården. Liksom. Utan det här lär ju fortsätta år efter år efter år efter år. Så man kan ju egentligen dra där. Om jag nu byter konsumentleasing vart tredje jobb, då ligger jag ju på den här nivån med pengar. Är det okej? Okay? För det är ju kanske det man också vänjes in lite i. Och till slut blir det ju ändå. Jag kan tänka mig min gamla pool. Den kör jag jättebilligt. Jag tycker 1600 i månaden. Jag har haft den i 8 år. Ja, jag kör bara 400 mil. Ja, men det är fortfarande 40 kronor milen i milkostnad på den, för jag kör så lite. Mm. Ja, då är frågan så att taxi kanske var egentligen väldigt billigt omgångarna. I och med att den används så lite. Mm. Så någonstans kanske ändå, så jag är ju med, alltså, att man känner efter vad är det värt det här?
Ja, för det där var en sån diskussion som jag vet inte var den tog vägen på forumet. Men kan man säga att det är någon sån här, du vet, ja, men har du 25 kronor per mil, då är det jäkligt bra. Eller så här 40, eller det finns liksom inga såna tumregler.
Tumregler kan man säga. En vanlig genomsnittlig, inte faktiskt villa Volvo, utan kanske en storlek mindre, så får en Volvo V6 och inte en V90. En vanlig mellanstor bil, då är det ofta 30 kronor ish, plus minus ett par kronor. Är du ner mot 20-25, det är knappt de allra minsta billigaste klarar det, om vi pratar nya bilar.
Ja.
Och upp och så är liksom the sky is the limit, om man säger så. Men börjar du ta de här lite större, lite törstigare, men ändå vanliga bilarna, då är du fort uppe mot 40 kronor milen.
Ja.
Men 30 kronor milen är en ganska normalstor, lite mellan mjölklandet. Men då kör du ändå ganska billigt. Ofta är det 32-33.
Ja, ja. Ja,
och väldigt få, det finns nästan inga nya som är under 25.
Ja, ja, men bra vet, så att man har liksom en känsla för det där. Bra, sen hade vi en fråga här från Lukas Fredriksson. Ponera att jag har tänkt leasa en Kia och jag tänkte köra 2000 år per mil per år, och sedan väljer att kliva upp från 1500 till 2000 mil när jag tecknar leasingavtalet. För detta lägger jag 449 kronor, men om jag istället väljer 1500 mil och sedan kör 2000, så betalar jag bara 11 kronor per övermil, som är typ 460 kronor. Ja. Varför ska jag liksom teckna det högre? Liksom.
Den här satt jag och skrev till en igår som frågade. Generellt sett, jo, biltillverkaren kan räkna fel, det rena. Så kan det mycket väl vara.
Ja.
Men många gånger handlar det om servicen. Hur mycket service har de planerat in? Och rent tekniskt så knyter de det som kallas ett serviceavtal till bilen. Och då bokar de in vissa många servicer. Och när de är förbrukade, då har du inget serviceavtal längre. Och när du då lämnar igen den, då fattas den service. Så då helt plötsligt får du betala den cash, om jag kallar det så.
Okay.
Och sen har du även slitage på däck och liknande. Att när däcken skulle ha hållit om du har kört 4,5, nu när det plötsligt gör 6, ja, då kanske inte däcksdjupet räcker. Då åker du på någon däck istället. Alltså någonstans har man ju vägt in alla kostnader. Och när du, kan man säga, försöker lura systemet. Men då kan man ju vända på och säga, de har ju varit lite dåliga på att kommunicera och förklara det. Och säga övermil så här. Eller, men det är inte säkert det blir heller. För det beror på hur många övermil du gör. Om du lyckas krabbla över den där gränsen att du fick göra en extra service. Och däcken. Ja. Så därför kan de inte sätta och säga, kör du 17 mil över eller så här, eller 17 kronor om vi kör så här och 3 kronor, utan då sätter de en jämn. Men många gånger handlar det om service och däck, och ibland räknar de fel.
Ja, ja, men super. Mm. Bra. Där är en fråga från Linnea. Att pendla, jag kör 13 mil fram och tillbaka 2 gånger i veckan, så det blir 3000 mil privatkörning. Privatleasing av elbil presenteras som ett bra alternativ, men gäller det även vid höga miltal? Eller är det något tak att det förutsätter normal körning på 15-2000 mil per dag?
Generellt sett så brukar det inte vara lika förmånligt när man bara skruvar upp milen på avtalen. Och egentligen är det ju helt enkelt för att då börjar tillverkarna stoppa in alla servicekostnader. Och det börjar bli högre sannolikhet för att bli ett mer slitage. Det händer saker. Alltså, så generellt sett, de som har höga mil, vi behöver prata 2,5-3 000 mil per år, då är det betydligt vanligare att det faktiskt inte är så lönsamt att ha en konsumentleasing.
Ja.
Så att det är det som bäst på de här 1 000, 1 500, 2
000. Okej, okay, perfekt. En fråga här, lång fråga från Henrik som 79 från forum, så jag sammanfattar den. Han är så här, jag har vänt och vridit på detta länge. En elbil, den givna bilen för oss sparnördar som sparar halva vår lön, har familj och kör 1500. Jag tänker begagnad elbil, säg en Tesla Model 3 eller en långmilare. inköp cirka 300 000, han skriver själv, lite lyckotänkande. Betala av på 5 år och därefter kör du bilen billigt tills den rasar ihop. Och sen har han lite frågor liksom här. Till exempel skatter, elbilar, kommer skatten höjas i framtiden? Även elbilarna måste ju dra in deg till statskassan. Vad tror vi om skatter på elbilar?
Om man säger så här, nu blir det jättestort område. Generellt sett kan man säga att skattesystemet och bilar är så lagt kort ligger. Pacta sunt servanda, sa man en gång i tiden. Alltså det vill säga, det som gäller vid köptillfället, det ska gälla framöver. Så det är sällan man är och vrider på liksom bilar som redan är i trafik. Och då kanske en del minns på elbilar att försvann det vid dyrare vid årsskiftet. Det var något helt annat. Det var en tillfällig nedsättning av förmånsvärde som togs bort på alla bilar. Det var, kan man säga, ett litet undantag, en liten specialgrej. I vanliga fall, är bilen sålt med viss skatt, då fortsätter den ha. Sen kan man då vrida om hela skattesystemet, men man kommer aldrig att hoppa på de här tokamla och så skruva upp skatten på dem.
Ja.
Det är väl generellt, så att säga, man kan säga. Nu måste jag bara säga, elpriset.
Ja. Ja, precis. Elpriset, vad tror vi om det?
Elpriset, som jag fattade så här, Nordpol, det heter ju Nordpol, för det är liksom Skandinavien som man säger, norra Europa. Nere i Europa är elpriserna generellt högre, så det finns ganska mycket krafter som jag har förstått när man vill koppla ihop det här och helt enkelt få köpa våran billiga el nere i Europa. Så jag har svårt att se, om det inte är så att solceller och allt sånt gör att det blir liksom överproduktion. Men jag i min egen värld så skulle jag inte kalkulera med lägre elpris, jag skulle snarare kalkulera med högre. För tar du även nätbolagen som äger ledningen och allting, de ligger fortfarande ganska, alltså har mycket eftersatt utbyggnadsbehov och underhåll och grejer, och vi ska stänga kärnkraftverk och allt möjligt. Så jag ser inte att elpriserna sjunker, utan snarare att de blir högre på sikt.
Ja.
Man pratar om det i Malmö, att vi kommer få elbrist i framtiden.
Ja,
att man försöker också bygga ut nu.
Mm. Ja, och ta det med klimatförändringen. Säg att vi vill börja köra luftkonditionering på sommaren. Ja, då helt plötsligt ska du driva dem väldigt mycket med el då, vilket om man jämför med i Europa där man kör mycket luftkonditionering, att där har man hög förbrukning även på sommaren. Och vintrarna kommer vi nog inte ifrån om det blir klimatförändring, för det blir ju mer variation. Så nej, jag tror nog att vi får... det kan skilja mellan år, men det är en långsiktig trend.
Ja. Mm. Kostnad för reparation på högspänningsdelar. Idag klarar knappt de lokala verkstäderna. I Norge har det kommit i oberoende elbilsverkstäder. Man har inte koll på hur de ligger i pris.
Varför behöver man... vad är det för något man behöver reparera?
Eftersom det är 400-800 volts teknik i bilarna, då behövde jag som typ en elektriker som skruvar, inte en vanlig kille med skiftnyckel eller tjej.
Nej.
Utan de ska ha en speciell utbildning. Men om vi lägger så här, alltså reparation på... Jag tror att reparation, med generellt en ICE-bil mot en elbil, så kommer det vara mindre reparationer. Då vi visade förut den här bilden, det försvinner en massa grejer. Majoriteten av reparationerna kommer att vara de här vanliga grejerna. Hjulupphängningar, det är någon liten elektronikbox som har gått sönder, luftkonditioneringen har slutat funka, som inte har specifikt med elbilen att göra. Och det tror jag ju man kommer att bli fler som gör, att du måste inte ha en superduper utbildad person för att byta en länkarm, för det är ju samma länkarm som sitter på en vanlig bil.
Mm.
Så jag tror inte att det kommer att fara iväg i massa. Problemet du har och kommer att ha ganska många år framöver, det är att det finns inte så många som vill riktigt ta i de här, för man tänker att en elbil och man är lite, tycker det är läskigt. Mm. Så att du har lite svårt att hitta någon, för det är klart, när du ska in och läsa av i själva med sig laddsystemet i bilen, batterisystemen, då är det ju inte som en, kanske läsa av en vanlig insprutning på en vanlig bil, landason som du hade på eran bil där. Utan då behövs, så att jag tror att det mer är en brist på verkstäder som gör i så fall att det blir lite dyrare.
Mm. Men han skriver så här, det ledde mig till svaret är ja, har du lite tur eller en vanlig elbil blir betydligt billigare att köpa in och äga tills den trillar i bitar.
Jag håller nog med. Och igen också, kanske du kanske inte behöver ha den allra mest superduper avancerade med 48 miljoner assistanssystem och allting. En gammal Nissan Leaf kanske är lättare att hålla liv i länge, för det är så få extra pryttlar på den.
Ja.
Än den senaste superduper med alla funktioner och alla assistanssystem och allt så.
Ja.
Jan, såg inte du någon sån här mobil Tesla-service?
Jo, Tesla kör runt med en servicebil och hjälper dig på plats hemma.
Ja, delvis, det var ju något nytt, delvis. Mm.
Ja, och det finns faktiskt inom vanliga IC-industri eller bilbransch, men det är ganska ovanligt. Så Tesla har väl gjort sig ett litet namn på det. Det är ju inte så att de gör det överallt, för det finns så mycket kapacitet som helst. Men det är en fantastisk tjänst när de kommer och när det funkar, alltså när de kan göra det. Och de kan göra ganska mycket reparationer hemma hos dig då, både bilarna och ändra.
Ja, det är
coolt.
Coolt. Yeah. Bra. Hampus Kjellander, jag vet inte om det går att svara kort på den här, men vilket typ av bilån är mest fördelaktigt om man vill hålla bilen under längre tid? A, ett traditionellt bilån på x antal år med 20% insats, eller ett bilån med restvärde på 50% under 36 månader. Kan man säga?
Jag läste den där frågan, och som jag tolkar det, som jag förstår, han menar mer att ta ett vanligt bilån eller ta ett bil, eller göra något med restvärde. Alltså restvärdet är ju egentligen bara ungefär som, hur ska man förklara? Egentligen ska det inte spela någon roll, för det du betalar ju ränta för pengarna du har lånat.
Ja, så tänkte jag också.
Ja, restvärdet är ju bara att du behöver så att säga bara betala. Ett vanligt bilån tänker du kanske ta 200 000, betala ner till noll. Och så sprider du det på 10 år, eller 20 000 per år. Ett restvärde, du köper en bil för 200 000 och så kanske betalar ner till 100 000 för att bilen är värt 100 000. Men det är ju egentligen bara att du har ungefär amorterat på ditt huslån. Hur mycket amorterar du? Det är det handlar om. Huset är fortfarande värt vad det är värt.
Så jag
är inte riktigt med på det. Det är den ränta du betalar. Och, så jag skulle inte säga att det spelar ingen större roll. För det är som att amortera på ditt huslån.
Ja, jag håller med.
Och då blir det samma matematik på något sätt som det.
Yes. Bra. Jag tänker att där tar vi... Vad,
Karin? Men det går de att välja frågor.
Ja, men det går bra, men det är så,
alla
det
är lika
så
bra.
Ja, men det har varit så mycket frågor. Här var det också en fråga, en privat Bowser fråga. När man lämnar tillbaka en bil på privat leasing, så var det det här med skada. Och så sa de att det är en självrisk för varje skada, eller är det en total självrisk? Är det något du vet om?
Man säger så, nu får man vända på. Någon också undrar sig, är det inte smart att göra en sån förbesiktning? Kan man lösa vissa grejer? Jo, men det är jättesmart och många gör det. Det är alltså, man räknar en självrisk per skadetillfälle. Men du kan ju inte få en buckla på förardörren och så får en buckla höger bak och säga att det händer samtidigt. Och ska du då ta försäkringen? Jo, det kan ju teorin göra.
Ja, det kan göra det. Jag tänkte men, så, man sitter i bilkö och alla bromsar samtidigt.
Ja, det kan. Men om vi räknar normalfallet är ju att det är två olika tillfällen. Och därför är det i försäkringsbolagen så är det två olika skador och då är det två olika självrisker. Så någonstans har det att göra med att de här skadorna skedde inte samtidigt och då kommer inte försäkringsbolagen att tycka att det är en självrisk. Det här handlar ju om man har försäkringsbolagen som ska laga det. Och många gånger när du lämnar en konsumentleasing, då säger de ju så här, fixa till det eller så skriver vi en skadanmälan så löser vi det rent praktiskt. Men då åker du ju kanske på en självrisk per skada. Mm. Om du däremot lämnar in en billackerare och säger du fixar den här, ja men då blir det kanske lite stordriftsfördel. Ja men okej, ska jag göra de fem grejerna så kostar det inte fem gånger så mycket för att jag passar på då jag ändå är här. Så lite är det så att säga, det blir en, om ska försäkringen bli inblandad, då är det en per skada, för det är olika skadetillfällen.
Okej,
bra. Så innan man lämnar tillbaka sin bil som man har privatleasat, då fixar man till den och så säger man ingenting.
Ja.
Det kan man också göra om man gör en risk. Nej, men framförallt kanske många erbjuder att du kommer in kanske 3 veckor innan och får göra en förbesiktning. Och då gör de en preliminär. Ja, men du, de här, ja men då passar jag på att byta för att de rutan förut. Då far jag till däckshandlaren och köper 4 begagnade däck som är 4 mm 5, så klarar de att lämna igen, slipper vi liksom dra av för helt nya däck. Så lite finns det lite sådana här smarta grejer. Har du då fått en reva i något inredning, kanske kan köpa den delen på skroten och skruva dit. Alltså, och det gör de gärna, det här med att göra en förbesiktning. Så det tror jag nog ingen nekar till om man får dit och frågar.
Ja, men perfekt. Sen var det tips här från Magnus. Han sa också att en annan fördel med leasing är att när man ska ta ett nytt lån på banken så kommer leasingavgiften tas upp i banken precis som det. Medan om man har lån med, så kommer de räkna in det i ditt liksom, huslån och på din kalkyl.
Du får för huslånet tar ju inte bilen som säkerhet, men billånet tar ju bilen som säkerhet.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Bra. Vet du vad, jag tänker faktiskt att vi håller där för att vi ska göra ett bonusavsnitt där vi verkligen dyker ner i de här frågorna som är kvar, som är så här Filip Glebel, så här förmånsbil versus privatleasing, kontantköp versus finansiell leasing, alltså alla de här olika alternativen. Och där tänkte jag att vi skulle titta på, att vi använder faktiskt vår bil som exempel. Vi har ju alla alternativen på bordet. Typ allt från kontantköp till ta den på företaget, ta den som förmånsbil eller ta den...
Hur man betalar för sin bil.
Hur man betalar för sin bil. Så att jag tänker att vi avrundar här. Vill man ha din hjälp när man köper bil så går man in på elbilsexpert.com och sen har du en sån här knapp i menyn som heter hjälp vid bilköp. Och du kan ju ta kort, vad är det du hjälper till med då?
Då kan jag berätta att jag har gjort så att då tittar vi igenom kanske väl vilken bil du har idag, vad det har kostat, och det blir till så här referenspunkten. Känns det här okej? Okay? Vill vi ha det billigare? Vill vi ha det dyrare? Eller så här mycket faktiskt kosta? Och sen pratar vi igenom vad är dina behov? Vad tänker du? Vad behöver du? Vad måste du? Och har du två bilar så brukar jag titta på båda bilarna, för då ser man totala kakan. Många gånger kan det bli att man börjar, jag byter ut den, och så visar sig, nej men det är ju lika bra att byta ut båda två. Så får jag liksom, och det kostar ingenting mer. Sen tittar vi ut och sen vet jag, ofta blir det ju kanske elbilar vi pratar om, men vi kan jättegärna prata diesel, bensin eller gasbilar eller etanolbilar, det spelar ingen roll, funkar jättebra. Vad som finns, vad det är, och så brukar jag ofta komma fram till någon eller några modeller, så får du lite hemläxa. Fara att titta, provköra dem, få in, och vi kan, när vi sitter första gången kan vi fortfarande räkna lite preliminärt. För det går att titta konsumentvisningssiffror till exempel på nätet och sånt där. Sen när du har tittat och valt eller känt den här vill jag ha, då ber du också få en offert. Då får du ju skarpa priser, riktiga siffror. Då kan vi lägga in de riktiga siffrorna så kan vi få fram då hur mycket det skiljer eller vad det är och det liknande. Och nu skrev jag faktiskt till och med in häromdagen, jag kan säga nöjd kundgaranti, att jag skulle inte vara nöjd med min insats och min hjälp, så behöver du inte betala. Men någonstans är jag helt övertygad. Jag kan ju inte trolla fram pengar, men jag kan trolla lite så till vidare och visa att välj inte det här, för det kommer bli jättedyrt. Gör så här istället.
Ja, och precis. Och detta gör du mot en fastprisersättning där det står på din hemsida och hjälper. Och där är det också att du hjälper både privatpersoner, där det är liksom ofta bara två val. Liksom så här, ska jag ta detta kontant eller finansiell lease eller privat lease? Medan för företag så är det lite mer, liksom, då kan man få de olika företagsalternativen också.
Och då blir det ju också hur man skattar ut hur företaget som påverkar alltihop.
Ja. Precis. Men kan du inte ta, för jag vet att du skrev ett exempel i forumet när vi hade den här, när är det värt att ta rådgivnings
Jag hade en jag hjälpte nu här i sommar, en som är alltså en superduper ekonom, om jag säger så, som har varit ekonom hela livet, bilintresserad, har flera bilar, kan bilar, alls där. Men inte liksom så här, hur 17 ska jag räkna? Och så var det ett annat ärende vi fick kontakt med han. Och när vi jämförde hans liksom två alternativ, det han trodde, då var det så här, många tänker ju så här, nej, men det känns lite osäkert med elbilar. Jag vill ha ett garanterat restvärde. Men jag tar in på företagen, då blir det en operationell leasing. Och det kan vara superbra. Men i hans fall blev det faktiskt så att det blev ungefär 3 000 i månaden dyrare än om man köper en privat. Och då tänker man på 36 månader. 3 000 gånger 36 månader, det är 108 000. Och i hans fall var det också att han ville ha möjlighet att köpa ut den. För sonen skulle väl få ta över den sen. Och har man en operationell leasing, då har man ju regel ingen så att säga, rättighet att få köpa ut, men man kan ju få göra det, man kan avtala om det, men i normalfallet så är det ju inte att du får köpa ut den. Så någonstans blir det ju att titta på, för han hade varit jättedumt att ta operationell leasing, det han tänkte först, för att då var det ju skönt, då var det ju någon annan som garanterar restvärdet och då var det lugnt i 3 år. Men det hade kostat han väldigt mycket om han hade valt.
Ja, men precis. Ja, men då kan man läsa mer, elbilsexpert.com. Ett stort tack, Erik. Precis som vanligt, helt fantastiskt. Och som någon skrev, det roligaste med avsnittet med dig tydligen, det är att vi alltid har fel. Utan att du, att det är inte så många som bara säger, nej Jan, så är det inte. Utan så att men det är fantastiskt. Och jag tänker för dig som inte kan få nog och som verkligen vill säga, okej, nu ska vi prata siffror och kalkyl, så kommer här ett bonusavsnitt där vi tittar på verkligen TCO-kalkyl och Excel. Så det blir lite nörderi. Grymt! Tack så mycket. Tack Erik.
Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.